Då gör jag så att jag börjar med att presentera mig själv lite kort. Välkomna hit. Jättekul att det kom tre stycken. Sangeeta Strid heter jag. Jag utgår ifrån Grums där jag är uppvuxen och fortfarande inte har flyttat ifrån. Jag jobbar med medberoende och kopplingen till psykisk ohälsa. För jag tycker att det här är så viktigt och för mig så är det ganska självklart också att de här två hör ihop. Och det är ett jättestort ämne. Det är jättesvårt att komprimera ner det här till 20 minuter, men jag ska göra mitt bästa. Och det som skiljer från en lång föreläsning, det är ju såklart de ingående detaljerna kring varje rubrik. Men vi kör. Och då är det, vad är medberoende egentligen? Är det någon här inne som har erfarenhet av medberoende? Mm. Alla har vi olika erfarenheter också. Det finns inget som är rätt eller fel, vill jag bara nämna. Men om jag ska förklara medberoende för någon som aldrig har hört ordet förut, då brukar jag säga att det är ett sätt att anpassa och leva ditt liv utifrån någon annans förutsättningar och behov. Och oftast när man lever sitt liv efter någon annan så har man också frånvaro av sina egna tankar och känslor. För det finns alltid någon annan eller något annat som är viktigare än vad jag själv tycker och vill. Det är ett sjukdomsliknande tillstånd som under lång tid utvecklar många följdsjukdomar. Och det här är faktiskt på tapeten nu att medberoende kommer att bli klassat som en sjukdom. Och då vågar jag hävda att det kommer bli en folksjukdom till och med. Så många drabbade är det, fast det är väldigt få som vet om det. Och utveckla många följdsjukdomar, det är ju för att när man går och lever i det här så utvecklar man ganska mycket stress och ångest, oro. Och det här sätter sig i kroppen som psykosomatiska besvär. Och det följer oftast med från barnsben. Väldigt stor procent gör det. Men man kan också utveckla ett medberoende som vuxen, men då tycker jag att man oftast gör det för att någon i sin närhet blir sjuk. Och har man med det från barnsben, då tar man med det in i vuxna relationer. I skolan och på arbetsplatsen. Och medberoende personligheter dras jätteofta till varann. Ni kanske kommer ihåg de här klibbhänderna man kunde köpa i sina automater för. Så när man sätter på rutan och mamma blir jätteglad för det blir fetfläckar överallt. Och precis så är medberoende personligheter. De klistrar fast sig i varann och fäster inte på fel yta, kan jag nästan säga. Det går i arv från generation till generation. För att man har oftast inte lärt sig något annat än att anpassa sig efter någon annan. Och det för man vidare. Tills någon inte orkar mer och klappar ihop och bestämmer sig för att tillfriskna. Men man kan vara anhörig och medberoende till massa olika omständigheter. Det handlar absolut inte om bara droger och alkohol och tablettmissbruk. Man kan vara anhörig till psykisk sjukdom, depression, utmattning, stress, oro och sorg. Och som ni förstår, en deprimerad person är inte speciellt närvarande i någon av sina relationer. Inte heller någon som är utmattad eller drabbad av stress. Eller sorg. Det finns alltid någonting annat som är viktigare. Fysiska sjukdomar. Olyckor också. Jag vet inte om ni har sett den här serien på TV4. Vinnarskallar. Nej, ett gäng människor med fysisk åkomma som tävlar. Då. Ja. Och där berättar de ju faktiskt också om att när de råkade ut för den här olyckan som gjorde att de blev handikappade, så upplevde de väldigt skuld till sina syskon. För att de tog ju sin syskons barndom ifrån dem på det sättet att de fick inte lika mycket uppmärksamhet och fick inte sina behov tillgodosedda. För det handlar alltid om den som blev drabbad. Hjärnblödning, hjärtinfarkter. Det är också en stor procent när någonting inträffar och när fokus flyttar sig från hela familjen till den som är drabbad. Diabetes, demens och cancer. Och här har vi också en jättestor anpassning till den som är sjuk. Autism. Det finns ju många som har fått autismdiagnoser idag. Otroligt mycket barn, men även vuxna. Och leva med någon som har ADHD eller Asperger och så, det kräver rätt mycket faktiskt, både från syskon och föräldrar. Och det glömmer man bort. Men där är det väldigt svårt att få allas behov tillgodosedda, för man utgår alltid från vad den som har det här, den här kognitiva funktionsnedsättningen kan och vill och orkar med. Och så har vi missbruk i alla former, inklusive mobil har jag skrivit, för den är det så många som glömmer. Dagens största beroende i stort sett. Eller missbruk, det beror ju på. Men en del är helt fast i den där och då finns det inte mycket fokus på någonting annat. Missbruksformerna är ju någonting som jag går igenom mycket mer på en längre föreläsning. Men vi har ju alkohol, droger, tabletter, sex och relationer. Spel, mat, shopping, för att nämna några utav dem. Det är ett ganska stort område. Och man räknar med att kring varje person som blir sjuk, eller som har autism, eller som har någon form av missbruk, så finns det 4 till 6 stycken vid sidan av som blir drabbade. Och det är ganska många. Jag vågar hävda att det är nästan hela Sveriges befolkning, om inte lite, lite mer. För vi är ganska många i Sverige som på ett eller annat sätt är drabbade av någonting utav det här. Men karaktärsdrag då hos den som är medberoende. Ett överdrivet kontrollbehov som jag själv har jobbat jättemycket med. Ska ha koll på allt, på alla. Kollegor och kompisar och barn och gubben. De ska ha med sig allt till skolan och de får inte glömma någonting och maten ska vara på rätt sätt och annars blir det kaos alltså. Man har inte tillit till att sin omgivning klarar av det här själv och då är det också jag som får ta konsekvenserna av att det inte är som det ska vara. Man tar också ansvar för andras känslor och handlande och även konsekvenser. Har man en sambo till exempel som är bakfull och inte kan ta sig till jobbet kan det bli att man ringer och sjukskriver för att inte det ska bli någon misstänkt situation. Mycket går man in och styr upp det som den som är sjuk inte kan göra själv. Man ger hellre än att få. Det här är jätteviktigt hos en medberoende personlighet, att man sätter sitt värde i vad man gör för andra. Man värderar helt enkelt sig själv utifrån sina prestationer. Därför är det väldigt svårt för en medberoende att bli bortskämd. Också någonting jag har jobbat jättemycket med själv. Ska inte ta någon plats och ska inte vara i skuld hos någon. Utan jag är den som ger för att alla runt omkring mig ska bli nöjda. Och man tillåter sig att bli sårad om och om av samma person, oftast i alla relationer, även på jobbet och i skolan. Speciellt om man är liten och har köpt sina kompisar genom att alltid ge. Då kan man bli sårad ofta, att man inte duger eller de har skaffat en annan bästis och så här. Och sen kommer de tillbaka och då står man där igen, glad och tacksam. Man har jättelåg självkänsla som jag pratade om innan. Man är rädd för att inte duga. Bli lämnad eller avvisad. Det här är ju det värsta en medberoende personlighet kan råka ut för. För att vem är jag om jag inte tar hand om någon annan? Idag så ska jag presentera Daniel. Daniel är en medberoende personlighet som vi kallar clownen. Det finns 5 stycken, men idag hinner jag inte med alla. Men clownen ska vi gå igenom. Han är 40 år, singel, han har inga barn. Han jobbar vid det här tillfället som behandlingsassistent och tar hand om 15 ensamkommande flyktingbarn tillsammans med mig. Hans mamma är medberoende till hans pappa som är alkoholist. Och clownen lider ofta av låg självkänsla, känner fruktan, fasa, ensamhet. Känner sig ofta otillräcklig och betydelselös. Lägger locket på med hjälp av humor och komik och det här kommer jag väldigt starkt ihåg att jag hade träningsvärk i magen alltså efter jag hade jobbat med Daniel för han var så himla rolig. Men det han skämtade om hade alltid en underton av allvar. Han var nämligen väldigt ofta rädd när vi var på det här jobbet. Han var rädd och kände sig utsatt av de här 15 killarna som vi inte kunde kommunicera med från början och tänkte att snart smäller det, snart får jag liksom en kniv i ryggen. För att klara av det här utvecklar han tvångsmässiga beteenden och klarar inte av stress. Tror ni att det är stressat att jobba med 15 personer som man inte kan kommunicera med och som man inte känner? Ibland är det faktiskt. Han jobbar tillsammans med min andra kollega, Annika. Och Annika, hon är räddaren. Hon är 42 år och har två barn. Har jobbat som lärare men är nu också behandlingsassistent. Hennes mamma, hon lider av sorg. Sorg för att när Annika var liten så dog hennes stora syster. Men det var aldrig någon som pratade om det här. Det var ingen som pratade om någonting. För pappa, han flydde in i sitt arbete och blev arbetsnarkoman. Så i den här familjen var det jättemycket sorg. Och när man är sorgsen är man inte speciellt glad. Man har ingen energi att ge. Men Annika, hon lärde sig ganska tidigt strategier för att få uppmärksamhet ändå. För att göra mamma glad. Och ville ju alltid ha pappas bekräftelse, men han var ju nästan aldrig hemma. Hon tar över andras känslor och gör dem till sina. Får bekräftelse genom att vara behövd. Ser till att bli behövd på tal om de här klibbhänderna. Hon drar sig alltid till platser och relationer där hon kan ge någonting för att få bekräftelsen tillbaka. Men hon får mycket psykosomatiska besvär och har redan en gång blivit utmattad och inte kommit ur sin egen säng. Det har hon glömt bort här. Det var då det, och nu är det något nytt. När de här två träffas på vårat jobb så blir det totalt kaos. Daniel har total kontrollförlust när det gäller Annika. Hon är ute och räddar de här 15 personerna. Och det gör hon varje dag, varje minut som vi är på jobbet. Och vi är på jobbet i dygn i sträck. Hon är i varje rum, hon läser läxor, hon följer med till skolan. Hon är på Migrationsverket. Hon gör precis allt för de här grabbarna alltså. För att hon vill rädda dem. De har ju förlorat sin familj. De har ingenting. Och hon försöker ge dem tillbaka hela världen. Medan Daniel står där och undrar vart sin kollega tog vägen. Vart är hon? Och ska vara här. Här där jag vet vart hon är. Så att jag inte ska känna mig så utsatt. Men så är det inte. Annika märker liksom inte av det här. Hon har så fullt upp med sitt. Så hon märker aldrig riktigt hur Daniel mår. Och han skrattar ju bort det här varje gång vi andra är på jobbet. Tycker att det är lite tragikomiskt att han alltid jobbar själv. Fast de säger att vi ska vara två. Till slut, de jobbar ju rätt mycket ihop de här. Vi var ju två skiftlag. Och de här jobbar rätt mycket ihop. Så att det blev jobbigt för Daniel att gå till jobbet till slut. Sådär, ångest fick han. Men sen kom han på att man kan dämpa ångest med alkohol. Och det gjorde han också. Inte bara en gång utan ganska många gånger. Och till slut så började han ringa in sig sjuk med väldigt kort varsel. Alltså ibland ringde han och dubbelkollade kvällen före när han började dagen efter för att han liksom skulle vara säker på att komma i tid. Sen försvann han utan att säga någonting alls också. Men det var ju det, vi jobbar ju inte bara på veckodagar, vi jobbar ju på helger också. Det blev ju många dygn med Annika här. Så det var inte bara att han drog en fylla liksom kvällen före utan även på skifterna. Och den här verksamheten byggdes upp så himla fort i kommunen. Så vi hade inga alkohollås på våran bil. Och när vi liksom började förstå, det var ju flera i arbetsgruppen som förstod det här tidigare än mig. Jag är inte uppvuxen med alkohol. Men ni vet, det blev sån här, man kan liksom skära i stämningen. Det är någonting här. Det är en elefant i vardagsrummet fast vi pratar inte om den. Men när det kom fram, då funderade vi också på hur länge det hade pågått. Men varför sov han alltid de första två timmarna varje skift? Varför var man alltid ensam då? Jo, för han låg väl och hade världens hangover. Och även drack på jobbet sen då. Så i den här gruppen så var det två som insjuknade. För Annika slutar ju inte rädda hela världen hon heller. Så hon blev ju också stressad till slut. Hennes kropp får aldrig vila. Hon har 15 stycken som hon är jättemedberoende till här. Och han klarar inte av Annikas medberoende problematik så han flyr i sitt eget missbruk. Och så här är det på arbetsplatser väldigt, väldigt ofta. För att man aktiverar varandra om man inte har läkt sin egen medberoende problematik. Man drar igång någonting som finns inom en. fast man har ingen aning egentligen. Och det är ju inte medberoendeproblematiken de här blir behandlade för när de kommer till företagshälsovården. Den ena för stress, den andra för alkoholmissbruk. Därför tycker jag det är så viktigt att prata om det här, för det finns grunder som är så dolda. Men slutsatsen då, det är att vi behöver lära oss det sunda och förstå vårt varför. Det är väldigt svårt att ändra ett beteende om man inte ens vet att det här är fel. Så har jag gått runt i 35 år innan jag förstod att jag också var medberoende. Men gud, har jag ett val ens? Vad alla gör väl så här? Fast de gör inte det. Och så behöver vi låta andra ta ansvar för det som inte är vårt. Varför går jag alltid och dubbelkollar att gubben har med sig plånboken, mobilen och läsglasögonen innan han åker till jobbet? Det kan han faktiskt ta ansvar för själv. Det drabbar inte mig att han får vänner och kommer sent. Och 95% förhoppningsvis tillfrisknar och tar kontrollen över sina liv inom loppet av 6 månader med rätt behandling. Det finns jättemånga som går till företagshälsovården och får en behandling för något helt annat. Och kommer man inte till roten av det onda så är det väldigt svårt. Man bara dämpar symptomen på olika sätt. Det går såklart att tillfriskna från det här. Det finns hopp. Och sök rätt hjälp. Rätt hjälp och börja prata. Det finns jättemycket skuld och skam kring det här. Jag räcker inte till, jag kan inte rädda någon. Det är familjehemligheter, ska vi röja någonting, fasaden, ni vet. Möten är jättebra. Det finns möten för alkoholister, men det finns också möten för anhöriga. Även för sex- och kärleksmissbrukare. Möten finns ofta i kyrkor, men det går att söka på dem på nätet. Går man in på anonyma alkoholister så brukar man komma vidare. Möten är så fantastiskt bra, för vet ni vad? Även om man inte tror det, finns det alltid någon som har det värre. Eller alltid någon som är värre än vad jag själv är. Och det är så skönt. Och det är ingen som dömer en där. Släpp kontrollen och ansvaret för det som inte är ditt igen. Sluta styra upp din omgivning. Jag brukar skoja lite om det där. Jag jobbar i väldigt, väldigt många branscher och träffar otroligt mycket människor. Och det är förvånansvärt få som är omyndigförklarade i Sverige idag. Trott eller ej. Så varför håller vi på med det här? Nej, folk är faktiskt benägna att ta egna beslut. Och ta ansvar för sig själv. Och ha kontroll på sig själv. Det är ingenting jag behöver göra för alla 10 personer runt omkring mig. Det här är det bästa jag vet. Vill jag det här? Kan jag det här? Och är det här bra för mig? De här 3 frågorna, de skulle jag ha som bakgrund på mobilen faktiskt. För att det är där vi kollar oftast och det är där vi behöver bli påmind. Oavsett vad vi blir tillfrågade om. Vill jag åka till Bergvik och shoppa en hel dag? Kan jag? Kan jag är jättelurig, för oftast har vi inga fysiska hinder. Man kan liksom resa sig upp, ta på sig kläder och gå iväg om man inte är utmattad förstås. Men följdfrågan, är det här bra för mig? Konsekvensen av ditt handlande. Där får vi liksom bakläxan. Om det är så att vi gör någonting vi inte vill. Gå på krogen, ta hand om min sjuke mormor, städa upp efter min man eller min sambo. Vad som helst. Kan jag? Vill jag? Är det här bra för mig? Är det nej på någon av det där, så skitigt. På riktigt, skitigt. Det handlar ju inte om att jag ska bli elak och egoist. Det handlar om att jag tänker på mig själv först. Ni vet, syrgasmasken. Ja.
Jag har en medarbetare.
Mm.
Mm. Nej, nej, nej. Det är så destruktivt för honom. Ändå ställer han upp.
Ja.
Tar på sig ansvar då.
Mm.
Hur ska man få en människa att komma till insikt?
Ja. Visst är det svårt?
Har du fått det?
Nej, jag tänker ju att man måste ju komma på ett själv. Mm. Det är det som är det svåra med allt det här. Att man vet inget annat. Men frågan är vad som händer om han inte gör det. Eller den. Om du hindrar då?
Ja, fast jag har en roll på jobbet. Och det personen gör är hemma.
Jaha.
Men det får en konsekvens på.
Det gör det, ja. Mm. Ja. Ja, precis. Ja, konfrontation, har ni provat och prata? Det är jättesvårt när man inte vet eller kan själv faktiskt. För att då är det liksom, det där berör inte mig på något sätt. Jättesvårt. Ja, man måste bryta sig fri. Släppa taget faktiskt. Och sluta köra livräddning. Ja, precis. Ja, det handlar om att rädda. Och jag tänker att när konsekvenserna där av din kollega blir tillräckligt stora, då får han inget alternativ. Eller hen. Det är nog det bästa tipset. Eller så får man ju ta en åtgärd via arbetsgivaren att så här går det inte att ha det, liksom. Nu måste det ske en förändring. Vi fick ju göra det också. Daniel kunde ju inte fortsätta åka till jobbet utan att blåsa på företagshälsovården varje morgon till exempel. Så att det, ja. Men visst är det jättesvårt. Det är så svårt att stå sig på. Verkligen. Men de här tre frågorna det är faktiskt det bästa tipset jag kan ge er. Det ger jag alla som lyssnar på mig. För det är så fantastiskt bra. För när en börjar ljuga så är det ju inte först och främst för någon annan. Det är ju faktiskt för sig själv. Så är man ärlig mot sig själv, då brukar det gå bra. Viktigt också att skilja på sak och person. Och det tänker jag på din roll som arbetsgivare eller vad ni jobbar med. Att det handlar ju inte om att man tycker personen är dålig. Det är ju beteendet eller sjukdomen som man helst inte vill ha där. Det är ju min son som jag pratar om som har autism. Så jävla jobbig faktiskt. Men bara att säga det. Och liksom, jo men det är skitjobbigt att han har det. Men jag älskar ju han. Men all anpassning kring han, det sliter ut oss liksom. Mig och hans syster. Och samma sak med alkohol och droger och sådär. Det är ju inte personen, det är ju beteendet. Jätteviktigt att påminna sig själv om det först och främst.
Då har jag en annan fråga.
Ja.
Om man har en person på arbetsplatsen eller hemma eller vart än, som har börjat komma in i det här och insett att man har den här problematiken. Har du någon erfarenhet om det slår över och blir extremt egoistiskt en sväng och sen blir bättre då?
Jag vet inte. Jag vet bara att när man är på väg in i ett missbruk då tycker man allt och alla är idioter oftast. Då sitter man gärna på en hög häst och tycker att allt är skit. Jag hade en lärare en gång som föll tillbaka också faktiskt efter typ 25 års nykterhet. Och då var det mycket det här. Liksom, det var ingenting som var bra. Och alla var dumma i huvudet. Men ja, egoist vet jag
Men jag
inte.
tänker, om jag nu har en person här som är extremt medberoende, allt för andra och ger upp sig själv och kunde göra det. Och så helt plötsligt har man insett att man har beroendet. Man börjar ställa de här frågorna. Vill jag det här? Kan jag det här? Är det här bra för mig? Så till slut så gör man ingenting för någon annan än sig själv.
Nej, precis. Men det är lätt att bli egoist, tycker man. Tycker du också?
Alltså det är därför jag är lite intresserad av det här också.
Ja.
Kommer det där att försvinna? Hittar man en balans mellan
Det tror jag nog.
egoism och
Ja.
omsorg för andra liksom?
Ja, för egoist är ju inte, man är ju egentligen inte egoist för att jag gör det jag vill. Men däremot så kan omgivningen lätt uppfatta det så. För att när man tillfrisknar och slutar göra som man alltid har gjort, då förändras ju också allting runt omkring. Så att ja, man kan nog uppleva det som egoist när man är i den fasen att nu ska jag ta tag i det här.